Så. Då säger jag hej till avsnitt, jag tror att det är 38, tror jag, med Sven Råman här. Barn- och ungdomspsykiater. Det som vi kommer att ta upp i det här avsnittet främst och vara fokuserad på, det är det här läkaruppropet som Sven är en av initiativtagarna till, tillsammans med två läkare till, och där man vill stoppa de skadliga coronarestriktionerna. Och du kommer att få berätta lite om det nu.
Ja, vi tog för ett par veckor sedan initiativ till detta läkarupprop. Vi är tre stycken läkare som har haft kontakt med varandra de senaste månaderna och som tycker att de restriktioner som har införts framförallt från november 2020 varit onödiga och direkt skadliga. Och vi anser att situationen just nu i Sverige, det är så många faktorer som gör att nu måste man ta bort de skadliga restriktionerna, men också stärka skyddet för riskgrupperna. Och vi anser att det är läge att ta bort dessa skadliga restriktioner därför att vi har en underdödlighet sedan februari och den blir större och större. Jag läste till och med att februari månad är den månad någonsin med lägst dödlighet i Sverige. Och då är det förmodligen februari månad man har jämfört. Och vi har haft vi har en utbredd immunitet, genom att det är många som är smittade. Vi har också vaccinerat majoriteten i riskgruppen. Idag är det ju säkert 90% av dem med äldreomsorg som är fullvaccinerade. Och det är över 50% av äldre med hemtjänst som också är vaccinerade. Många av de här restriktionerna är fullständiga slag i luften. De påverkar liksom inte smittspridning. Och det är inte det vi ska sätta fokus på, utan vi ska sätta fokus på att skydda riskgrupperna. Så det vi tycker är den mest missriktade av alla restriktioner, det är att barn inte får gå i skolan. För att barn, och det här visste vi, det har vi vetat i ett års tid, att barn driver inte smittspridningen. Barn 0 till 10 år smittar i väldigt liten utsträckning för de blir sällan sjuka överhuvudtaget. Barn 10 till 18 smittar inte och i princip nästan ingenting om de inte blir sjuka. Om de blir sjuka blir de milt sjuka. Det finns inte en enda studie som visar att smittspridning på skola har drivits av barnen, att det är barnen som har smittat lärarna. Och det här har vi vetat tidigt. Likaså har vi vetat att lärarna till och med har mindre än hälften så mycket smitta som andra yrkesgrupper. Det visas via en analys av första vågen. Och barn drabbas av att inte gå i skola eller få distansundervisning, så drabbas då framförallt utsatta barn, barn med neuropsykiatriska svårigheter, autism och ADHD som inte kan planera, i vanliga fall har svårt att planera sina studier och organisera. De klarar inte av distansundervisning alls, väldigt många. Eller barn i utsatta hem där det kanske är ensamstående föräldrar eller föräldrar med missbruk eller psykiatrisk problematik eller som har det dåligt ställt, arbetslöshet. Det kan vara så att de inte har faktiskt internetuppkoppling som är särskilt bra. Det kan vara så att de bor trångt, går inte att få någon arbetsro. Det kan också vara så att det enda lagade mål mat som de här barnen får, det är faktiskt i skolan. Så har vi det i Sverige idag. Så det tycker vi är den främsta, att ta bort all distansundervisning. Sen har vi då förslag på hur man ska tillåta publik, både när det gäller idrottsverksamhet och kulturverksamhet. Försöka naturligtvis hålla avstånd, men
Nej, hängde det så här?
ja, jag såg att det hängde. Men det kan man lösa. Och man ska tillåta gudstjänster och man ska tillåta ta bort och tillåta att folk samlas. Men samtidigt skydda riskgrupperna. Och det gör vi då genom att se till att antigentesta all personal.
Mm.
Så det gör får de inte jobba.
Mm.
Se till att utbilda hygienrutiner. Det är bara 60% som följer hygienrutiner i äldreomsorgen. Det ligger på 90% i sjukvården.
Mm.
Vidareutbilda personalen så att alla är undersköterskor. Se till att de inte är timanställda utan har långtidsanställningar, tillsvidareanställningar.
Mm.
Tillföra läkarresurser till de här äldreboendena och arbeta med det som heter kohortvård, det vill säga om man har en person som är smittad så är det bara några få anställda som jobbar hela tiden
med mm.
den eller de personerna som är smittade.
Mm.
Och då menar vi att på det här sättet, det här skulle vi gjort från början och vi har vi gjorde bra, ganska bra under våren. Vi gjorde misstag och många äldre dog i onödan, men vi borde ha lärt oss och vi borde ha gjort det här under hösten. Det här fokuserade skyddet från äldre, men inte tillföra en massa fullständigt meningslösa och skadliga restriktioner.
Mm. Mm. Ja, så jag personligen, så jag tycker det är fantastiskt att vi faktiskt tar det här samtalet. Det känns ju som att det har accelererat till exempel mina barns skola som har varit ganska förskonad, stängde tidigare nu för att man ville ha 14 dagars liksom uppehåll så. Och efter skolan startar så och det här måste jag fråga dig då, som är läkare, tänker jag, så då har man bestämt att man ska ha varannan dags undervisning och den förstår inte jag alls, alltså. Om vi nu ska prata om att man smittas, så smittas man mindre varannan dag.
Jag det är ju så mycket som är absurt och ologiskt i det här.
Mm.
Folk och Sverige och hela världen är ju så uppskrämda.
Mm.
Och man agerar ju inte förnuftigt. Det är så oerhört mycket som är ologiskt. Du pekar ju på någonting där som är ologiskt. Och återigen, det finns ingen studie som visar att barnen smittar de vuxna lärarna. Och då tycker ju vi också att om det finns lärare i riskgrupper, eller kanske över 60 år och känner en stark oro, då kan de ha distansundervisning. Eleverna ska vara på plats i skolan och då kan de, tittar man på lärarna på en tv-skärm, och om de är i riskgrupper, då skickar man ju dem. Det som är vanligt, det finns...
Mm. Nu väntar vi på att... Ja,
de slagits stenhårt på ålder.
Vi får se varför det hänger sig här. Men...
Det kopplas bort en del, ja. Men yngre än 70 år, då är dödligheten... Ja, då överlever 99,95% eller till och med fler i Sverige.
Mm.
Så dödligheten där är inte värre än vad en influensa har.
Mm.
Och så är det de människorna som har utsätts för en massa restriktioner. Och det gagnar ju och det gagnar inte heller den här gruppen av de sårbara äldre. Därför att då vi fokuserar på det skyddet. Och det är helt fel tänkt från början.
Mm.
Där att mot ett virus som är som ett influensavirus som sprids väldigt lätt, det går inte att hålla ner. Alltså det handlar inte om smittspridning, det handlar om skyddet mot riskgrupperna.
Mm.
Och så handlar det också om att gå in och behandla i öppenvård. Om en person, en riskpatient, har fått smitta, då ska man gå in väldigt aggressivt, ungefär som vi gör på intensivvården idag. Man ska ge kortison, man ska ge immunoglobuliner, man kan ge sånt som är blodförtunnande. Ganska kraftig sån behandling. Och då sänker man dödligheten avsevärt och de personerna behöver aldrig komma in i slutenvård heller.
Mm.
Det här har vi inte heller förstått egentligen.
Mm.
Så att vi skulle kunna ha en helt annan strategi och få ett bättre resultat. Och nu, för varje dag som går, så ökar belastningen, så slås fler människor ut. Jag läste häromdagen en oerhört intressant studie som gjordes när Sverige hade ekonomiska problem i början på 90-talet och vi hade den här skyhöga räntan. Då sa man att män som blev arbetslösa i en månad jämfördes med företag där ingen blev arbetslös. Och så såg man på dödligheten. Dödligheten för de männen var 26% högre i den gruppen som inte hade blivit arbetslös. Och det var en enda månads arbetslöshet.
Då kan man ju tänka sig hur det här slår på samhället nu. Ja, nej men vi pratade ju lite innan för er som märkte att det blev lite förseningar, att det var lite teknikstrul här innan. Så hann vi prata lite om barnen och att vi behöver liksom fokusera framför allt på dem, men också på riskgruppen. Men barnen behöver ju sin skola. Och jag funderar jättemycket över vad alla de här nedstängningarna faktiskt gör med våra barn och skolor och liksom fram och tillbaka. Alla de här ganska ologiska också restriktionerna som för mig, det är helt omöjligt att förklara för mina barn, för jag ser ingen logik i det här heller.
Nej.
Och sen så, jag som också har lite mindre barn som har haft inskolning och som hade en otrolig tur att få ha en riktig inskolning. Men förslaget var faktiskt att jag skulle skola in min son utomhus i januari. Det var det första förslaget.
Det som är så oerhört märkligt är att förra våren när det här kom så hade vi ju många som dog då i april framför allt. Och vi hade också en högre dödlighet, för så fungerar virus. De dödar först de mest sårbara. Sen under hösten så hade vi en andra våg. Och det har visat sig att förmodligen var det fler som var smittade, men det var en lägre dödlighet. Det har visat sig när man jämför Folkhälsomyndighetens rapportering, de rapporterar ju alla som har covid-19, alla med covid-19. Och så jämför man med överdödligheten. Då stämde det nästan exakt i våras. Men för hösten så är det en jätteskillnad. Folkhälsomyndigheten rapporterar ju fortfarande att det dör 100-200 per vecka. Men sedan februari har haft en underdödlighet i Sverige, en ganska kraftig underdödlighet. Därför att vi har alltid en sån influensa eller många som dör i luftvägssjukdomar på vintern. Men också för att nu testar vi så många så att har du bara varit positiv, även om du inte haft symptom, så klassas det av Folkhälsomyndigheten som att du dör med covid-19, vilket är helt galet. Det här pratar vi inte om, utan man pratar bara om de höga dödstalen. Så att vi har ju mycket lindrigare nu, plus att vi då har en immunitet, för det är självklart, pratas inte heller om. Det är alltid så med virus att har man haft smittan, då har man i stort sett ett livslångt skydd. Och i värsta fall har man bara ett partiellt skydd. Det handlar om en bråkdel. Då kan man få en ny infektion, men då får man mildare symptom. Det pratas inte om. Det som är grundläggande immunologi som alla läkare lär sig tidigt i utbildningen, det har vi bara. Och det är så absurt också i diskussionen att vi tappar bort all vår kunskap, all vår grundläggande kunskap. Och utan man bara reagerar med oro och rädsla, och det är extremt dåligt att hantera ett virus utifrån rädslan.
Ja, men jag tänker också just som så här, min personliga upplevelse är ju att vi reagerar mycket utifrån rädsla. Så det är ju svårt ibland att överhuvudtaget prata om de här sakerna. Och framförallt med någon som är väldigt rädd.
Ja, det är jättebra. Och sprids ju också, det är också intressant hur det sprids bland barnen. För jag märker, jag har två tonårstjejer. Och den ena dottern går i sjuan. Och hon påverkas ju vad jag tycker. Och vad jag anser om munskydd och sådana här saker. Hon blir ju nästan trakasserad av sina kompisar. Det finns en enorm rädsla, och barnens värderingar speglar ju ofta vad föräldrarna tänker och tycker. Så är det i åldern när det här är ett barn som är 14 år. Så, och det är mycket, mycket laddat att prata om det här. Va? Och det finns... och det skapar en polarisering i hela samhället. Och jag märker också en polarisering. Alltså även läkarna. Va? Det finns en grupp som heter covid-19-gruppen. Som är jättestor, full med läkare. Men det är ju som att de här 22 forskarna har infiltrerat den gruppen. De stänga ner. Och jag blev trakasserad, så jag gick ur gruppen efter en vecka. Det gick inte att vara kvar.
Jag har ju sett hur du blir påhoppad också. Att folk ber dig att du ska skärpa dig och ja, att du borde veta bättre.
Att jag är oempatisk och att jag är sadistisk och jag är allt möjligt.
Jag la själv ut en liten fundering bara kring munskydd häromdagen förra veckan. Och som har väldigt förvånad, den har setts av ganska många. Och många är väldigt positiva. Men jag är också förvånad över hur många som har önskat livet ur mig sedan jag la ur den här. Alltså
men det är fruktansvärt.
Jag får privata meddelanden där folk skriver att jag är en dålig mamma.
Nej, men det är fruktansvärt. Och det här är fruktansvärt det man utsätts för. Men det är ju för att folk är rädda. Och det är det reptilhjärnan som slår till. Va? Och då är man våldsam i sina tankar. Så enkelt är det. Och vi kan alla hamna där. Om man är tillräckligt pressad så kan vi alla bete oss på det. Jag har ju blockerat, antingen ignorerat eller blockerat säkert uppåt nu 450 personer på Twitter. När de beter sig illa mot mig och direkt osiviliserat, då säger jag bara, jag har ingen lust att diskutera med någon. Det är inte en diskussion där jag råkar ut för påhopp. Tack och lov. För det är meningslöst.
Ja, men precis. Så vi kan ju ändå summera att just det här vi pratar om väcker ju jättemycket känslor hos folk. Och det tycker jag det är så svårt för mig att begripa att vi inte ens kan föra ett samtal.
Nej, väldigt, väldigt svårt. Och för mig är det så när jag skriver och twittrar, så jag slänger ut tankar som ibland kan vara felaktiga. Över en diskussion. Och det är också väldigt svårt för människor att förstå. Jag vet om att jag har sagt fel i det här. Va? Jag trodde inte att det skulle komma en andra våg. Det var ingen som trodde. Det trodde inte Björn Olsen heller, som tillhör den här gruppen av 22 år. Ingen trodde faktiskt det i stort. Den som trodde det var en som heter Ivor Cummings. Så han är civilingenjör eller någonting sånt. Va? Han sa det. Det är ganska fascinerande. Han hade rätt i väldigt mycket, men honom har man ju då försökt skjuta budbäraren genom att säga, men han är ju civilingenjör, han kan ju ingenting. Det finns ju som alla möjliga sätt hur man försöker angripa. Och det är mycket som är tabubelagt. Vi har ju skapat ett upprop, vi har över 7000 namnunderskrifter, vilket vi aldrig trodde. Mainstream media, det vill säga att stora dagstidningarna, radio och de stora tv-kanalerna har inte sagt ett enda ord om vårt upprop. Hade det varit en normal tid där tre läkare utifrån medicinska studier skapat ett upprop, då hade det ju funnits med överallt. Va? Inte ens vår egen läkartidning bryr sig.
Fast det är de här sakerna som jag tänker nu, så att vi behöver lyfta. Hur kommer det sig att man inte längre liksom får ta del av två sidor?
Nej, alla springer åt ett håll. Det beror på rädslan. För nu, vi människor är flockdjur på gott och ont. Och nu är vi... för när vi är rädda, då är det inget bra att vi är flockdjur. Och det är det som ligger bakom de mest fruktansvärda saker som skett i världshistorien. Av olika massaker, av nazismen etc. etc. Det är när vi är skitskraja och vi gör som alla andra gör, vi är som grannen gör. Bara det här i mars för ett år sedan, när inom loppet av 2 veckor så stängde alla Europas länder utom Sverige ner. Det beror på, gjorde grannen det, nu gjorde de det, då måste de ha rätt. Nej, måste de inte alls. Det är inte så att majoriteten har rätt. Utan det är den som tänker på rätt sätt, va, som har rätt. Så att säga. Det kan vara en person på jordklotet som gör det, va? Vi har Copernicus och Galileo Galileo som insåg att jorden rörde sig, att jorden inte är världens centrum.
Mm.
Eller de som sa att inte jorden är platt utan rund, va? Och som fick betala för det.
Mm.
Och nu det finns ett annat upprop som The Great Barrington Declaration som lanserades i höstas av tre professorer som mycket välmeriterade. De jobbar vid Harvard, Stanford och Oxford, tre av de mest anrika universiteten vi har. Och de är epidemiologer. Och de grundar ju allting på sin kunskap. Va? De har inte blivit intervjuade i sina länder, hemländerna i England, Storbritannien och USA och i Sverige, för en av dem är svensk också.
Mm.
DN, efter ett antal månader, 4-5, så skrev de faktiskt ett reportage om det här.
Mm.
Men det har också kvästs. Och deras approach är precis exakt den här egentligen. Alltså, fokuserat skydd för riskgrupperna. Låt alla friska människor upp till 60 års ålder leva ett normalt liv i stort sett.
Mm. Men det gör vi ju inte. Vi är långt ifrån.
Nej.
Mm. Jag menar, jag ser ju varje dag liksom människor som kommer ensamkörande i en bil med munskydd.
Ja.
Jag menar, det mesta är ju stängt.
Ja.
Och all idrott för äldre tonåringar är stängt.
Visst är det så. Och det här med att människor också har munskydd utomhus och så, va? Att smitta någon utomhus kräver, måste stå väldigt nära en väldigt lång stund dessutom.
Mm. Men vad är det här med munskydd? Det står ju till och med på förpackningen. Jag har gått runt och tittat på flera som, för att tänka sig att har jag fel? Det står ju att det inte skyddar mot virus.
Okej, det är bra. Ja. Ja, jag har läst på någon förpackning och jag använder inte munskydd mer än om jag har flugit några gånger. Då har jag haft det i kabinen, annars hade jag inte fått följa med. Jag åker tunnelbana, jag använder inte munskydd.
Ja.
Nu har jag dessutom antikroppar, så jag kan omöjligt smitta någon.
Det är ytterligare en sak i det här.
Ja.
Att jag har ju läst och sett att antikropparna gäller, det är bara en viss tid. Jag vet att ni som kan det här säger att det inte stämmer, men media säger ju att
antikropparna... Det är rena rama dumheterna. Från början sa man att det här var ett nytt virus. Glöm det, det är inget nytt virus. Det är ett coronavirus, det finns flera stycken coronavirus, 6-7 stycken. Det är besläktat med det. Och det muterar jätteofta, det visste man från början också. Och det ger, utgångspunkten ska ju vara att det ger en långvarig immunitet, för det gör alla andra. Varför ska man tro? Alltså man blåser ju upp så mycket dumheter, va? Det är rena myter.
Mm.
Och nu har man ju testat och sett att immuniteten varar i 9 månader för 95%. Mm. Och då är det ju så att, är det inte längre än 9 månader? Jo, men det är ju ingen som har haft det längre av de som har testat sedan 9 månader.
Mm.
Och det här är förmodligen livslångt.
Mm.
De som hade SARS i Asien 2002-2003. De har korsimmunitet mot corona 17-18 år senare. Va?
Mm.
De har korsimmunitet. Det är ju starkare immunitet när du har haft själva viruset.
Mm.
Vi som har haft antikroppar, vi som har haft smittan, vi ska inte vaccineras om vi är friska och yngre än 60 år. Därför att vi har fullgott skydd. Vi har ett bättre skydd mot mutanter än de som får vaccin. Och är man frisk under 60 år så tycks det som att man får en mycket svårare biverkningar av vaccinen.
Du är ju också vän med Ann-Katrin Engvall.
Precis.
Hon skriver ju om det här och jag tycker att det är katastrof. Varför får hon inte komma till tals i tv?
Ja, det är alldeles riktigt.
Ja.
Hon har väldigt kunskap och hon har också kunskap. Redan när svininfluensan kom 2009 så varnade hon innan det kom dessa biverkningar. Hon varnade hon för det och hon motsatte sig masstestning. Och hon har också varit kritisk mot den här massvaccinationen därför att vi vet för lite om de här vaccinen.
Mm.
Och det hör till sakens natur. Man testar nämligen både vaccin och läkemedel på artificiella patienter. Man testar inte de som är riktigt svårt sjuka. Det är väldigt låg andel som är 70 plus. Av de som har, man har inte testat på gravida, ammande, de med immunbristsjukdomar och de med svåra allergier. Det har inget av de här vaccinen testats på. Uppföljningstiden är 2-2,5 månader för de flesta vaccinen. Och då betyder det att då vet vi inte alla biverkningar. Det är precis som med läkemedel. Och då måste vi vara ödmjuka inför det. Och det här som har stått nu, att det har blivit koagulationsrubbningar för helt friska personer som är yngre än 60 år. Och som har hittats i Norge, Danmark, Sverige och Tyskland. Ja, det var något som hon spontant har sagt, att det är såna höga doser av vaccinen. Det kommer att kicka igång immunsystemet så enormt. Personer så kan det bli en chock, va?
Mm.
Och det är ju hon, vad hon tänker sig har hänt här också.
Mm.
Så att hon menar att, och de andra, de här mRNA-vaccinerna, Modernas, det är en fullständigt ny teknik. Mm. Och hon menar att göra massvaccination, det skulle jag aldrig göra på någonting som är helt nytt.
Mm.
Det här måste man se som experimentell behandling.
Mm.
Men här ska alla vaccineras istället, säger man överallt. Mm. Och att vaccinera de som har haft smittan är fullständigt onödigt. Och att vaccinera barn och unga friska upp till en viss ålder, också onödigt. Därför att man dör inte överhuvudtaget. Och det, skyddar man riskgrupper så behöver man inte. Och vi har en immunitet, vi har en korsimmunitet. Och vi har i Europa faktiskt också förmodligen en gen som gör att vi inte är mottagliga eller har en sorts immunitet. En neandertal-gen som en tredjedel av alla europeer har.
Mm.
Då blir man inte sjuk, eller så blir man väldigt lite sjuk. Så att vi, om vi har ihop alla korsimmuniteten och sina neandertal-genen och så alla som är smittade, ja, då är det mycket möjligt att det räcker att vaccinera alla 65 plus och alla riskgrupper. Så är vi uppe. Mm. Men det här pratas inte om.
Nej. Ja. Nej, men det är ju det här som känns som ett stort frågetecken i allt det här. Det är väldigt mycket som det inte pratas om.
Ja.
Det pratas om, alltså, så vi matar, jag menar, nu följer inte jag nyheterna på det sättet, men jag tar ju ändå del av saker. Så att jag förstår ju också av folk runt omkring som följer att det kablas ju ständigt ut hur många som dör.
Ja.
Och vilken otrolig fara det här. Och nu kommer nästa grej.
Ja.
Och det är nästa grej.
Mm. Och det, jag menar, och man ska jämföra med, tänk om vi skulle säga så, hur många har dött i cancer senaste dagen? Hur många har dött i stroke? Hur många har dött i hjärtinfarkt? Det är också intressant att se hur många har egentligen dött i Sverige. Och då är alla egentligen som sysslar med det här överens om att det bästa måttet är totala dödligheten, och jämfört med tidigare år har vi då en överdödlighet.
Mm.
Och då kan vi se att 2020 så dog 0,94% av Sveriges befolkning.
Mm.
Om vi jämför med de tidigare 5 åren, då dog 0,91% av Sveriges befolkning. 0,03% skillnad. Det är drygt 3000 personer fler som dog 2020 jämfört med de här 5 föregående åren. Och då ingår 2019 som är det året som vi har haft särklass lägst dödlighet någonsin i Sverige.
Mm.
Så det är egentligen den effekten som covid-19 hade 2020. Drygt 3000 fler av dem.
Mm.
Mm. Och det är hemskt för alla som dör. Det är inget att snacka om. Och det här är en allvarlig mycket allvarlig virussjukdom. Jag var jättesjuk i veckan. Jag hade hög feber 39,2. Det har jag aldrig, ja, till exempel.
Mm. Mm.
Men vi måste också se, häromdagen kom en ny siffra av en av världens främsta forskare, epidemiologen John Ioannidis, som jobbat för WHO och för WHOs räkning också räknat ut hur stor dödligheten är. Nu har han kunnat räkna ut det här igen. Och han kom fram till att dödligheten ja, det försvann. Han räknade ut att dödligheten är 0,15%, den här John Ioannidis. Och för en vanlig influensa så ligger dödligheten på 0,05, kanske 0,1%. Och för en svår influensa då ligger den runt där 0,2. Va?
Ja, och jag tänker också bara så här, verkligen viktigt att lyfta in det. Precis som du säger, så här, det här handlar inte om att ifrågasätta att corona inte finns. Eller att det inte är, jag menar, de som drabbas kan ju bli väldigt sjuka. Men det vi lyfter fram här och det du kämpar för tillsammans med det Nils och Sebastian och ni som har startat det, Nils Littorin, Rushworth. Ja, det är ni tre som har startat det här. Menar, så det handlar ju inte om att förneka någonting. Men att liksom titta på vad är det som händer med samhället i stort.
Ja, ja. Precis. Och sen finns det också långtidscovid. Där vet vi inte omfattningen. Men det verkar ju som att det här jämfört med en influensa är fler som har långvariga symptom. Men det här måste också utforskas bättre.
Ja, för det är väl egentligen ingen som vet?
Nej, inte egentligen.
Nej. Nej.
Det finns en annan dimension. För att vi har pratat om hur det här drabbar i Sverige. Vi är då ändå mer skonsamt drabbade på grund av att vi har haft mer öppet. Men det drabbar svaga grupper, det drabbar barnen, vi har inte skyddat de äldre. Vi vet att det drabbar ekonomiskt utsatta. Vissa invandrargrupper drabbas väldigt hårt. Mm. Och jag undrar varför. Dels är det för att de kanske bor tätt på ett annat sätt och utsätts kanske för mer smitta då. Dels kan det kan ju bidra om den här neandertalgenen, den finns bara i Europa. Så att säga.
Mm.
Det finns mycket att utforska om det här.
Men D-vitamin, vet jag.
Mörkhyade, absolut. För de har lägre nivåer D-vitamin. Så det tror jag också spelar in. Så att det finns flera faktorer. Men sen kan man se det. Det är liksom inom landet. Men sen kan man se alltså globalt också. Och då är det ju oerhört sorgliga att i rika länder, 90% av de som har dött med covid bor i rika länder.
Mm.
Lika många har dött av restriktionerna. Jag tror ju att det är betydligt fler redan nu. Som har dött. Men 90% av dem bor i fattiga länder.
Mm.
En ohyggligt stor del är barn.
Mm.
Det finns ju ett mått som man kan använda för att bedöma svårighetsgraden av en epidemi eller en infektionssjukdom. Och det är förlorade levnadsår. Och när man får, alltså ebola och HIV, det drabbar ju alla.
Mm.
Det är dödlighet. Tills vi fick medicinen mot HIV så var det 100% dödlighet.
Mm.
Rabies, som du inte får medicin innan du får symptom, är det 100% dödlighet. Och ebola har en enormt hög. Där är det enormt stort antal förlorade levnadsår. Men här är ju medelåldern 84-85 år i Sverige.
Mm.
Och det betyder att jämför man förlorade levnadsår av restriktionerna med förlorade levnadsår för de som har dött med covid, ja, då är ju skillnaden säkert 10 eller 100 gånger, va?
Mm.
Ja, det är mycket, mycket, mycket fler förlorade levnadsår på grund av nedstängningarna. Det räcker att ta ett enda exempel och det är malaria. Malaria-dödsfallen har ökat med 400 000 2020.
Mm.
Hälften av de som har dött är yngre än 5 år.
Mm.
Förlorade levnadsår bara i malaria är förmodligen högre eller i samma nivå som förlorade levnadsår för de som haft covid.
Mm. Ja. Och jag tänker, det här behöver vi prata om.
Mm. Mm.
För nu känns det ju som att det som händer är ju det här liksom skygglapps. Ja, det är ju skygglapparna på. Vi pratar ju inte om, eller vi, jag skulle säga att media pratar inte om det som du pratar om nu. Mm.
Nej, man pratar om att nu ökar smittorna, det är mycket mer. Och när man pratar om det är också absurt. Och det är högre, det är 10%, 18% som har ökat sig 1-2 veckor. Jaha, men hur många testar vi då? Ja, det visar att vi har ökat antal test. Okej, hur stor är andelen som är positiva? Det är på samma nivå. I 8 veckors tid har andelen positiva test i Sverige legat på 10-11% varje vecka. Det senaste nu är att Västra Götaland har en sån anstormning, och där har någon hög chef sagt att det är ett ytterst allvarligt läge. De har den lägsta andelen smittade vecka 11 för hela 2021. Och nere på 10% är den lägsta andelen. Men man skriker. Det är ju lögn, va? Eller det är i alla fall så att man förvanskar sanningen. Man pratar om en liten del. Och skrämmer ännu mer och skrämmer och skrämmer. Och så kommer då beslutet idag från Anders Regnell att nej, vi öppnar inte upp för Skansen och nöjesparker etc. etc. Fullständigt vansinnigt.
Kom det idag?
Ja, det kom idag, och jag blev oerhört besviken. Jag har hela tiden försvarat Folkhälsomyndigheten, men nu är jag enormt besviken. Enormt besviken. De kan inte hålla ut kallt de heller. Och det beror på grupptrycket. Vi är flockdjur. Att bli mobbad och trakasserad, det klarar man inte längre. Det är bland det värsta människor kan bli utsatt för. Det sitter djupt, därför att det handlar om ett flockdjur. Det handlar om överlevnad. Om du överges av flocken, då blir du uppäten. Så det går så djupt. Det är bland det värsta man kan vara med om, att bli trakasserad. Va? Barn som blir mobbade, de får PTSD. Vi vet att det sätter djupa spår. Så nu vågar de inte stå emot heller. Och det är inte för dem. Men jag tycker det är så tragiskt. Jag undrar vad Anders Tegnell tänker innerst inne. Jag är övertygad om att han känner att det här är jättejobbigt.
Ja, nej, jag tycker att det är... Nej, just den hade jag missat faktiskt. Men det betyder ju att de stramar ihop mer och mer. Men det jag också hör är ju den här andra gruppen som skriker att vara bra. Och som gärna vill att vi ska stänga ner Sverige helt.
Ja. Och som skrek från början och som sa i mars att om vi inte gör något så kommer vi få 100 000 döda. Facit blev drygt 3 000. Och det beror inte så jättemycket på restriktionerna. Det beror däremot lite grann på att vi har haft en bra vård. Eller lite grann. Vi har säkerligen räddat tusentals genom en bra vård. Det är jag övertygad om. Och det är fantastiskt bra. Så det är ju...
Men det här med att jag kan inte låta bli att komma in på censur ändå. Jag tänker så här, så fort det nämns någonting som kan nämnas som någon form av naturpreparat eller naturligt preparat, som D-vitamin, som zink. Varför går man inte ut och rekommenderar de här sakerna? Utan till och med i början så gick man ut med stora artiklar om hur farligt D-vitamin var.
Ja, precis. Zink är kanske lite mer tveksamt, för att den här Rushford har gått igenom de studier som finns, och det gjorde han nyligen med zink. Men D-vitamin är tveklöst att det är bra förmodligen. Och där borde man istället ha gjort så att man borde ha alla på äldreboenden och alla de här som är mörkhyade och så vidare. Där borde man ju tagit blodprov. Hur ser D-vitaminnivåerna ut? Och så ger man substitution, alltså till att de kommer upp i normala nivåer. Det finns sedan ett år en medicin mot parasiter som heter ivermektin, som två herrar fick Nobelpriset för 2013 eller någonting. Det används då mot alla möjliga sorts parasiter. Och det har man använt i en tredjedel av jordens länder, använder man ivermektin. Och i Sydamerika har det använts väldigt mycket. Och det tycks minska dödligheten högst påtagligt, och det kostar en spottstyver. Men det är naturligtvis något som läkemedelsbolagen kan tjäna så jättemycket pengar på, för det har funnits så pass länge, va? Så att patentet har gått ut. Och där har WHO också för några månader sedan gjort en sammanställning. Det var det man kallar för metaanalys. Man sammanställer alla såna här förnämliga randomiserade kontrollerade studier, heter det när det är såna här studier, kontrollgrupp. Och då har man funnit att det minskar dödligheten med 68%. Men det här är liksom inget som används, och det motarbetats av läkemedelsmyndigheterna, för de tittar på det och de nej. Det var inget bra. Och då måste man känna till också att läkemedelsmyndigheterna, de får i hög utsträckning finansieras av läkemedelsindustrin. Svenska läkemedelsverket finansieras till 80% av läkemedelsindustrin. Och i min värld är det då inte en opartisk myndighet längre. Och det gäller Så de är ju part i målet, va? Och de sitter i knät i hög utsträckning på läkemedelsindustrin. Så att då släpps inte ivermektin fram som en bra behandling, till exempel. Eller det här att man kan arbeta polikliniskt i öppenvård med då den här samma typ av behandling som på IVA och sänka dödligheten och minska sjukhusinläggningar. Det gör vi inte heller i Sverige i särskilt stor utsträckning. Utan, så det är så oerhört mycket som inte kommer fram. Det är som jag säger, det är så mycket censur på ett sätt som man tar sig för pannan. Vi lever alla i liberala demokratier. Det här är ju, det är inte några totalitära stater, det är inga diktaturer, men vi beter ju oss, vi agerar på sånt sätt.
Ja, för den här diskussionen som förs här nu mellan dig och mig, den skulle ju vara omöjlig i tv som jag ser det.
Ja. Ett annan aspekt är det här med förbudet att träffas fler än åtta. Genom det förbudet har vi i princip i Sverige införs demonstrationsförbud.
Vi väntar in dig
igen. Ja, nu kommer du. Ja, vi hade Ådalen 31 som är trauma i svenska folksjälen. Och sen dess så bestämde man sig för att ha Saltsjöbadsandan och se till att man får demonstrera, och vi har uppmuntrat till det. Okej. Nu ska vi se om du är med här. En socialdemokratisk regering fattar ett beslut som innebär att vi inte kan demonstrera. Vad är detta som händer, va?
Ja, och som sagt, och då återigen två sidor. Den ena säger ju självklart. Det är klart att vi måste liksom kunna få demonstrera för våra rättigheter. Och sen har vi den andra som säger att vi lever i en pandemi. Men samma dag till exempel som det var faktiskt en stor manifestation i Stockholm och folk blev alldeles galna, samma dag gick ju Vasaloppet till exempel.
Ja.
Så att det är det här, alltså, vi måste föra någon form av diskussion, för att jag menar, åka in till stan, det kan ju vara hur mycket folk som helst in i stan. Ja. Och ganska tätt också.
Så det är så mycket som är barockt och ganska otäckt, och vi har också infört en pandemilag rekordsnabbt som inte har genomlysts särskilt mycket. Det har inte gjorts någon konsekvensanalys som innebär att makthavarna får enorma befogenheter. Håller juridiskt egentligen, men det har man bara liksom. Så att man gör så mycket, och man måste ju förstå att vi just nu har vi demokrati i Sverige, men det vet vi inte om vi har om 5, 10, 15 år. Vi vet inte om de partier som sitter i regeringen är lika förtjusta i demokratiska rättigheter och mänskliga rättigheter och så vidare. Det kan hända saker. Och vi som efter examen i Sverige, vi har haft våra statliga utredningar och inte velat göra saker förhastat. Nu går allting liksom.
Men med tanke på det vi pratar om just nu, så funderar jag på om man kanske måste omrevidera tanken kring, har vi verkligen en demokrati? Jag säger inte att det är så, men
det är ju. Precis, och där kan man ju fundera på väldigt mycket också, vilka krafter ligger bakom, vilka ekonomiska krafter finns det? Det finns enorma, det är bara att nämna läkemedelsbolagen, eller de som sprider skräcken, vilket de stora nätföretagen gör, va? Facebook, Google, alla de här. Och som också censurerar saker då på, som sägs, där man kritiska saker. Jag har faktiskt inte blivit censurerad ännu på Twitter och Facebook. Det är ju trevligt. Däremot blir jag väldigt ofta, om jag skriver kommentarer i DNs kommentatorsfält, då blir jag ofta modererad. Och då kräver jag källhänvisningar. Jag är nog en av de som har mest källhänvisningar av alla som skriver där. Det här är ut för saker. Men inte faktiskt ännu på Twitter och Facebook. Så att, men jag har gått under radarn.
Ja, vad behöver vi mer ta med? Du pratar om Vi har pratat om barnen, vi har pratat om de äldre, riskgrupper. Vi har också tagit upp det här med munskydd. Men jag funderar på just det här att vi behöver öppna upp samhället. Att gudstjänster, att barn måste kunna få börja tävla igen. Idrott för vuxna. Men,
absolut, absolut. Det är ju lite också så absurt att idrottsverksamhet har stängts ner. Det mest fascinerande var ju jultid när man till och med smälte isarna i Stockholm. Alltså. Utomhusisarna. Mm. Det är så att man...
Alltså det var, skulle vi då smitta varandra där ute på isen?
Ja, man åker utomhus och det går liksom inte. Det var hål i huvudet totalt.
Mm.
Och idrottsverksamhet utomhus... Det går knappt att smitta någon, men man kan också ha det inomhus i hög utsträckning om man håller avstånd.
Mm.
Och det stärker ju också immunförsvaret, och nu i dessa tider när det är så isolerat, och det är extra viktigt. Och för barnen, vi har ju nu tiotusentals, kanske hundratusentals tonårsbarn som på grund av att de inte fått idrotta och fått tävla kommer att sluta med sitt idrottande. Vad gör det för folkhälsan på sig?
Mm. Mm.
Så det, och det är här man måste ha ett helhetsperspektiv.
Mm.
Och tänka till nytta gentemot risker.
Mm.
Och se till hela samhället. Och egentligen inte bara se till det svenska samhället utan globalt. Därför att det här är ju ett globalt problem.
Mm.
Och där... Är det istället så att nej, man räknar bara antalet som dör med covid-19. Det är också fascinerande. Mm. Idag i Sverige så rapporteras så många som ligger på IVA och som i slutenvård med covid-19. Då visar det sig, för det här har jag ju hört från läkare som jobbar i kroppssjukvården. Ja, man tar prov på alla som läggs in på sjukhus idag.
Mm.
Och har man då positivt test... Då räknas man som en covid-19-patient. Och det är fullständigt felaktigt. Vi har aldrig någonsin ställt diagnos på test.
Mm.
Därför som det här med att göra allmänna hälsoundersökningar är ganska värdelöst. Och så får du fel på några blodvärden. Ja, men har du inga symptom? Du är inte sjuk.
Mm.
Men då sätter man diagnos på test. Det är helt fel väg. Testen är inte gjorda för det. Testen är gjorda för de som har symptom. Det betyder att det rapporteras nu att det är ungefär 1400 i slutenvården med covid-19. Då är det inte det. Då kan vi räkna bort sannolikt mellan 20-50% av de där.
Mm.
Till exempel.
Mm.
Så att som sagt, det blir inga proportioner. Man försöker inte sätta saker i sitt sammanhang. Man bara skriker ut. Man skriker varg.
Mm. Ja, men precis som vi pratade om innan vi började här, så min pappa ligger ju på sjukhus sedan en tid och är väldigt, väldigt sjuk.
Mm.
Och åkte in ambulans med dubbelsidig lunginflammation och blev också hemskickad väldigt kort tid efter och fick ambulans igen. Kort bara att, och nu blir han skickad då till ett annat sjukhus och där man genast då tar ut antibiotikan och han blir jättedålig. Mm. Och det man gör idag då fick jag veta av min bror är att man har gjort ett covid-test på honom. Och så, han är ju så nära döden som man kan vara och de har gjort själva en massa fel på vägen. Och jag, mitt i liksom den här sorgen så tänker jag att vi kommer få ett besked om att han har dött i covid-19. Mm. Och jag kan inte riktigt köpa det.
Nej.
Han har hittills inte varit sjuk i det och han har bara blivit sjukare. Så jag vet liksom inte, nu blir det lite personligt, men ja.
Nu försvann jag eller du, men en analys. Det finns 4 studier från 3 stycken regioner i Sverige, Kronoberg, Östergötland och Stockholm.
Mm.
Man har gått igenom de som har dött. Man har gått igenom dödsorsaksintyg som kommer till Socialstyrelsen och man har gått igenom sjukjournaler. Och slutsatsen om man lägger ihop de här studierna, det är att av alla som har dött med ansetts ha dött med covid, så är det bara 25% som har dött av covid-19.
Mm.
Då hamnar vi ungefär på de där 3000 som jag pratade om. Resten, 15% kan man ta bort direkt. Det har ingenting med deras dödsfall att göra.
Mm.
Och sen övriga, de som blir kvar, 60%. Då har det varit en bidragande orsak, men då har de haft en massa andra svåra tillstånd.
Mm.
Som gjort att det här har puttat, så att säga, har gjort att kan ha gjort, har bidragit. Va?
Mm.
Det måste man också se. Men dör man av, om man HIV eller Ebola eller rabies, då dör du till 100% av infektions, av patogenen som det heter.
Mm. Ja, så vad jag tänkte vad vi hade kvar här. En sak till som ni tar upp i den här, det är att ni vill skrota vaccinpass.
Ja, därför att det är diskriminerande i väldigt många avseenden. Nu har de pratat om att man ska utforma dem och man ska också kunna skriva att om man har haft infektion eller antikroppar eller om man har testat negativt. Men då måste alla testa sig och det kommer knappast bli gratis. Och då har vi diskriminering mot alla som har sämre ekonomiska förutsättningar.
Mm.
Men dessutom så tvingar det fram till en vaccination som är väldigt tveksam i vissa grupper.
Mm.
Och dessutom bygger vaccinationen i Sverige alltid byggt på frivillighet. Och vi har en vaccinationsgrad på över 90% när det gäller barnsjukdomarna. Jag har vaccinerat alla mina barn för alltihop. För att jag tror att det är bra. Och när man inför ett tvång eller ett indirekt tvång, då blir det också misstänksamhet. Då kan man få en sämre följsamhet också, om man nu tänker de banorna. Men framförallt är det alltså, det blir en diskriminering av många grupper. Och att man ska ha det för att kunna gå på konserter eller resa etc. etc. När det dessutom är, har en dödlighet på 0,15%, det är så absolut. Och när det dessutom är så att vaccinen har sämre skydd mot mutanter som vi har jättemånga av hela tiden. Mm. Så, vad ska man ha de här till? Så att det finns inga proportioner. Och egentligen är det ganska otäckt om vi tänker, vad är det man håller på med? Va?
Mm.
Där vi ska kontrolleras, vår rörelsefrihet begränsas på det här viset.
Mm.
För någonting som har ändå en så låg dödlighet som det här har. Gula febern har man ju, ska man ha vaccinerat sig för i vissa länder i Afrika så. Ja, men då har en dödlighet på 40-50%.
Mm. Alltså. Mm. Ja, precis. För jag tänker också så här att den här diskussionen här med vaccinpass handlar ju inte om vaccin i stort. Utan pratar om det här vaccinet som man måste få ett pass för att få, ja, tillgång till bio. Kanske hämta upp sina pengar på banken.
Och jag, precis, ja. Och jag har ju läst en del om hur det är i Israel där man ju kör en massvaccination och alla får det här Pfizers vaccin.
Mm.
Och det är många som rapporterar om en mycket kraftig diskriminering.
Mm.
Och det är i princip omöjligt egentligen att välja. Va? Man måste vaccinera sig, för gör man inte det, då blir man liksom helt isolerad i samhället.
Du kan inte handla mat, eller hur?
Det är enormt, och det här pratas heller ingenting om.
Ja, det borde ju vara på första, liksom. Det borde ju vara på nyheten.
Israel och det här, nu nämner jag något som är livsfarligt, för det märker jag när jag twittrat om det. Då förlorar jag genast en massa följare. Men man satte igång med maskvaccination i Israel i slutet på december.
Mm.
Men dödligheten sjönk inte förrän det gått 8 veckor.
Nej.
Det är mycket, mycket, mycket märkligt. Mycket, mycket märkligt.
Mm.
Jag kan tänka mig att effekten, visst, det kanske ska ta upp till 3-4 veckor, men sen ska man se att dödligheten sjönk. Men det gjorde inte det. Det pratar man inte heller om. Va?
Mm.
För de har ju utsatts för ett gigantiskt experiment. Hela befolkningen vaccineras. Mm. Och de förmodligen där det är som farligast det är för människor som är relativt friska, därför att immunsystemet går igång för mycket.
Mm. Ja, för det vet jag att Ann-Katrin pratade om, att och framförallt folk som du sa har bekräftat antikroppar, ja, blir mycket, mycket sjukare av de här vaccinen, eller hur? Ja,
det gör det precis. Det är därför man inte ska vaccinera sig om man har haft smittan. Sen är det också, finns det också studier som tyder på att man under de första 2 veckorna efter vaccinationen har en ökad risk att bli smittad.
Mm.
Vilket ju också är märkligt och jag kan inte förklara vad det beror på. Men,
mm.
Och där man, det handlar inte om att de här äldre människorna träffar mycket mer folk och därför blir det inte så. För det har man kunnat belägga. Nej, det är inte det som är orsaken. Någonting händer där. Så att det finns mycket som vi inte får reda på. Och det gör ju också att det blir som upplagt för konspirationsteorier. Och mm. det är oerhört viktigt att samtidigt veta om det. Jag mm. tror inte att man har satt in en sorts mikrochips i vaccinen eller någonting sånt som en del hävdar. Mm. Så att det finns definitivt saker som en del anför som inte stämmer alls. Va?
Mm.
Det finns dessvärre väldigt mycket som vi faktiskt inte får veta och som vi inte pratar om.
Mm. Mm. Ja, och det i sig tänker jag väcker ju alla de här frågetecknen. Att jag menar, mikrochip eller inte mikrochip, alltså, det är ju inte det det handlar om nu, utan det är ju mer att vi överhuvudtaget på något sätt ja, blir belagda med munkavel, att man inte ens får fråga. Ja, men jag tänker, om vi bara tänker på den här intervjun alldeles just nu, så vet jag ju att vi med det på något sätt ger oss in i hetluften. Därför att många kommer ju inte ens lyssna på det här, vad vi pratar om. Så. Och det i sig tycker jag är otäckt.
Mm.
Att vi har hamnat där. Så jag känner att vi behöver lyfta det här till någonting ändå. Så här, vad kan man göra liksom, som är positivt?
Ja, jag är ju obotsoptimist. Vi har över 7000 underskrifter till vårt upprop.
Mm.
Det får man väldigt gärna skriva på för vem som helst i Sverige. Jag hoppas att det så småningom uppmärksammas. Ja.
Mm.
Ja, nu ska vi se.
7000 namnunderskrifter.
Ja, och idag skrev SVT att man har hört om att det är fler nu unga människor på IVA än tidigare. Då sa de nej, inte om man tittar på andel.
Mm.
Eller om man tittar, eller man började prata om andel och antal och såg att ja, det är en större andel för att det är mindre av andra grupper, men det är inte fler numerärt och så vidare. Man började prata om sådana här saker som vi har pratat om. SVT sände ett lysande program Vetenskapens värld för en månad sedan där man pratade om collateral damage, alltså de här typerna av nedstängningarna.
Mm.
Så det kommer, det poppar upp ibland, tycker jag. Man pratar mer om det här som händer i fattiga länder, de effekterna. Jag tycker det är positivt med stockholmarna, därför att majoriteten har inte munskydd i tunnelbanan. Det tycker jag är klokt, för att de kan hålla av.
Mm.
En annan sak, om jag inte hade haft antikroppar och då, tills jag fick reda på det, då gjorde jag att om det var ett fullpackat tåg där jag inte kan hålla avstånd, ja, men då åkte jag inte med det tåget.
Nej.
Så att jag menar, och det finns alltså i folkdjupen överallt i hela västvärlden, så är det ju det mullrar. Och jag menar, politikerna måste snart göra världens största pudel och inse att vi har gjort fel. Och chansen att de gör det är ju tyvärr ganska liten, va? Men det är det de borde göra. Vi gjorde totalt fel från början. Stängde ner samhället, det var helt idiotiskt. Nu får vi bara tänka om. Nu gör vi om. Nu lär vi oss, nu gör vi som vi borde gjort.
Mm. Du är optimistisk och det är jättehärligt. Ja, ja, men vad bra. Är det någonting till vi behöver... jag tycker att jag har fått med ganska mycket. Ja, men verkligen tack.
Ja, tack
för ditt mod. Ja, då säger jag hej till alla och tack.